Varsågod, John Mitch.
Bible's reliability. How can I know the Bible can be trusted?
Bibelns tillförlitlighet. Hur kan jag veta att det går att lita på Bibeln?
Did God really say? Since the very first temptation, skeptics have been questioning the reliability of God's word.
Har Gud verkligen sagt? Allt sedan den första frestelsen har skeptiker ifrågasatt Guds ords tillförlitlighet.
In the Garden of Eden, the devil asked a question that attacked God's word by proposing two faith-destroying alternatives. Either God did not say the words about eating from the forbidden tree, and Eve was mistaken about God's message to her, or God did say these words, but they were so burdensome and offensive that Eve should ignore God's message.
I Edens lustgård ställde djävulen en fråga som angrep Guds ord genom att föreslå två trosförstörande alternativ. Antingen hade Gud inte sagt orden om att äta av det förbjudna trädet och Eva hade fel angående Guds budskap till henne. Eller så hade Gud sagt dessa ord, men de var så betungande och stötande att Eva borde strunta i Guds budskap.
Today, Christians face the same challenge to God's word in the Bible.
Dagens kristna möter samma protester mot Guds ord i Bibeln.
Some unbelieving skeptics propose historical and literary reasons for thinking that the words recorded in Scripture are not actually God's word.
En del icke-troende skeptiker för fram historiska och litterära skäl till varför de anser att orden som är nedtecknade i skriften i själva verket inte är Guds ord.
Others are not interested in determining whose words the Bible contains.
Andra är inte intresserade av att ta reda på vems ord Bibeln innehåller.
They simply find the message so burdensome and so offensive that they choose to ignore it.
De tycker helt enkelt att budskapet är så betungande och så stötande att de väljer att strunta i det.
A Christian's faith in the reliability of God's word will face many challenges.
Den kristnes tro på att Guds ord i Bibeln är tillförlitligt möter många utmaningar.
How can I know the Bible can be trusted?
Hur kan jag veta att Bibeln är att lita på?
We will look at some answers to that question in this essay.
Vi ska titta på några svar på den frågan i denna studie.
The faith-producing power of Scripture's words.
Skriftens ord har makt att skapa tro.
Most of us know those passages in the Bible that claim that the Bible's words are God's own reliable words.
De flesta av oss kan de bibelställen som hävdar att Bibelns ord är Guds egna tillförlitliga ord.
Those passages are all true, but that is not where we start.
Alla dessa ställen är sanna, men det är inte där vi börjar.
Without faith, we would not find those passages very convincing.
Utan tro skulle vi inte tycka att de här bibelställena är särskilt övertygande.
Like the skeptics, we might dismiss those passages with the same words Jesus' enemies once used against him.
Likt skeptikerna skulle vi kunna tillbakavisa dem med samma ord som Jesu fiender en gång använde mot honom.
Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid.
Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Johannes 8:13.
Our confidence in the Bible's words reliability begins with the power its words have had to produce faith in our own hearts.
Vår tilltro till Bibelns tillförlitlighet börjar med den makt dess ord hade att skapa tro i vårt hjärta.
For some of us, those powerful words were combined with the water of our baptisms when we were just a few days old, and a living faith was kindled in our hearts that has burned there ever since.
För några av oss kombinerades dessa mäktiga ord med vatten vid vårt dop då vi var bara några dagar gamla. Och den levande tro som då tändes i våra hjärtan har brunnit där ända sedan dess.
Words from this same book have fed that faith and kept it alive to this very day.
Ord ur samma bok har gett näring åt denna tro och hållit den vid liv ända till idag.
For some of us, when we were older, those powerful words introduced us to a Jesus we had never known before.
Andra av oss blev, när vi var lite äldre, genom dessa mäktiga ord bekanta med en Jesus som vi aldrig hade känt tidigare.
Their powerful account of his life and sacrifice, their convincing promise of his forgiveness and unconditional love seized our hearts and possessed them.
Deras mäktiga vittnesbörd om hans liv och offer, deras övertygande löften om hans förlåtelse och förbehållslösa kärlek fångade vårt hjärta och tog det i besittning.
A true childlike trust in Jesus appeared where there had been only ignorance before, or fear, or even disgust.
Sann barnslig tillit till Jesus visade sig där det bara funnits okunnighet förut, eller rädsla, eller till och med avsky.
Consider the miracle of mission work.
Låt oss ta i betraktande missionens under.
We send a man far away to a people who have never heard of Jesus before.
Vi skickar iväg en man långt bort till ett folk som aldrig har hört om Jesus förut.
He tells them about a man from a different race who lived thousands of years ago in another part of the world.
Han berättar för dem om en man från en helt annan folkgrupp som levde för flera tusen år sedan i en annan del av världen.
This man was not wealthy.
Den här mannen var inte rik.
He was born with little, he lived with little, and he died with little.
Han föddes fattig, han levde fattig, han dog fattig.
He did not rule a country or govern a territory or lead an army.
Han styrde inte över något land eller någon provins, och han hade ingen armé.
He wandered from place to place, loving people, curing their sicknesses, and teaching them how much God loves them, how willing God is to forgive them.
Han vandrade från plats till plats och älskade människor, botade deras sjukdomar och lärde dem hur mycket Gud älskade dem och hur gärna Gud ville förlåta dem.
This man was rejected by his own people, put to death as a criminal by their rulers, but came back to life 3 days after he died.
Denna man förkastades av de flesta bland sitt eget folk, dödades som en brottsling av landets styrande, men uppstod från de döda 3 dagar efter sin död.
This man is your God.
Denna man är din Gud.
This man is your savior.
Denna man är din frälsare.
Now, humanly speaking, what reason do the people listening to the missionary have to believe him?
Av vilken anledning, mänskligt talat, ska dessa människor som lyssnar på missionären tro på honom?
Why should these people believe that the missionary is telling them the greatest truth from all human history, not just an interesting fairy tale from long ago?
Varför ska dessa människor tro att det som missionären berättar för dem är den största sanningen i hela mänsklighetens historia, inte bara en intressant gammal saga?
Why should they be willing to give up the religion of their ancestors and of their culture?
Varför ska de vara beredda att ge upp sina förfäders tro och sin kultur?
Why should they be willing to change their view of themselves, their understanding of God and their lifestyles?
Varför ska de vara beredda att ändra sin syn på sig själva, sin uppfattning om Gud och sin livsstil?
But they do believe the missionary, even though he can't speak their language much better than a 3 or 4 year old.
Ändå tror de vad missionären säger, fast han inte kan prata deras språk så mycket bättre än en 3 eller 4-åring.
They believe because of the truth and power of the words he shares.
De tror på grund av den sanning och makt som finns i orden han förmedlar.
Consider the people this word has changed.
Tänk på de människor som förändrats genom detta ord.
Chris Griesbach is a Wisconsin Synod songwriter from Madison, Alabama.
Chris Griesbach är en låtskrivare från Madison i Alabama och medlem i Wells.
For many years he was an atheist.
I många år var han ateist.
His family fell apart and he was divorced.
Hans familj rasade ihop och han skilde sig.
He drank too much.
Han drack för mycket.
He was bitter about life.
Han blev bitter över livet.
He had many hard questions.
Och han hade många svåra frågor.
He moved to Anchorage, Alaska, and a Wisconsin Synod pastor he met was willing to listen to Chris and to his hard questions.
Han flyttade till Anchorage i Alaska, och en NOL's pastor där, som han träffade, var beredd att lyssna på Chris och hans svåra frågor.
After getting to know him better, Pastor Oldfield told Chris that he should come to his office and they could see what the Bible has to say about his questions.
Efter det att Pastor Oldfield hade lärt känna Chris bättre så bad han honom komma till sitt kontor och tillsammans skulle de ta reda på vad Bibeln hade att säga om Chris frågor.
Chris started studying with the pastor, and after 6 weeks, it suddenly became clear.
Chris började studera hos pastorn, och efter 6 veckor stod plötsligt allt klart.
These words, these things you are telling me from the Bible, they're all true, aren't they? Chris told Pastor Oldfield.
De här orden, det du berättar för mig från Bibeln, det är sant alltihop, eller hur? Sa Chris till Pastor Oldfield.
God's word had brought him to faith.
Guds ord hade fört honom till tro.
For many years, Etta Linneman taught and wrote the kind of historical critical studies of the Bible that deny its truth and attack its message.
Etta Linneman undervisade och skrev under många år den typ av historiskt kritiska granskningar av Bibeln som förnekade sanning och angriper dess budskap.
She was a professor of New Testament at Philipps University in Marburg, Germany.
Hon var lärare i Nya Testamentet vid Philipps universitet i Marburg i Tyskland.
The philosophy in which she believed presupposed that man could have no valid knowledge of the God of the Bible, the creator of heaven and earth, and the father of our Lord and Savior Jesus Christ.
Den filosofi hon trodde på förutsatte att människan inte kan ha någon välgrundad eller giltig kunskap om Bibelns Gud, himmelens och jordens skapare och vår frälsare och Herre Jesu Kristi far.
Over time she became addicted to alcohol and enslaved to watching television.
Så småningom blev hon alkoholberoende och slav under TV-tittande.
But then Christians who knew Jesus as their savior brought God's word into her life in a new way.
Men så kom några kristna som kände Jesus som sin frälsare och förde in Guds ord i hennes liv på ett nytt sätt.
She recounts.
Och hon berättar.
Finally, God himself spoke to my heart by means of a Christian brother's words.
Till slut talade Gud själv till mitt hjärta genom en kristen broders ord.
He, that is God, immediately took my life into his saving grasp and began to transform it radically.
Gud tog genast mitt liv i sitt frälsande grepp och började förändra det radikalt.
My destructive addictions were replaced by a hunger and thirst for his word and for fellowship with Christians.
Mina destruktiva missbruk byttes ut mot en hunger och törst efter Guds ord och gemenskap med kristna.
Suddenly, I was convinced that God's promises are a reality, that God is a living God and that he reigns.
Plötsligt var jag övertygad om att Guds löften är en verklighet, att Gud är en levande Gud och att han regerar.
I became aware of what folly it is, given what God is doing today, to maintain that the miracles reported in the New Testament never took place.
Jag blev medveten om vilken dårskap det är att med vetskap om vad Gud gör idag hålla fast vid att undren som rapporteras om i Nya Testamentet aldrig skulle ha skett.
I recognized first mentally, but then in a vital, experiential way, that Holy Scripture is inspired.
Jag insåg först förståndsmässigt och sedan på ett avgörande och erfarenhetsmässigt plan att den heliga skrift är inspirerad.
Linneman was led to a full confidence in the word of scripture even as she found full faith in Jesus as her savior.
Linneman fördes till en full förtröstan på skriftens ord i samma stund som hon fick den sanna tron på Jesus som sin frälsare.
Jesus, his apostles and his prophets told us that it would be this way.
Jesus, hans apostlar och profeter har sagt oss att det kommer att vara på det sättet.
Paul wrote the Romans, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for everyone who believes, first for the Jew, than for the Gentile.
Paulus skriver till romarna, jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Romarbrevet 1:16.
Later he tells them, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.
Längre fram säger han till dem, alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17.
That gospel, that word, was not the invention of Paul or any other man.
Detta evangelium, detta ord var inte Paulus eller någon annan människas uppfinning.
These are the words of God himself, the same words that are preserved for us on the pages of the Bible.
Dessa ord är Guds egna ord och samma ord som finns bevarade åt oss på bladen i våra biblar.
These are the words with the power to save us by bringing us to faith.
Dessa är de ord som har kraft att frälsa oss genom att föra oss till tro.
Jesus pointed both his disciples and the skeptics to the power of his word to produce faith at the end of the bread of life discourse in John 6.
I slutet av sitt livets brödsamtal i Johannes 6 hänvisar Jesus både sina lärjungar och skeptikerna till makten i sitt ord att skapa tro.
Admittedly, his message was difficult for many.
Hans budskap var onekligen svårt att hantera för många.
This is a hard teaching. Who can accept it?
Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Johannes 6:60.
Jesus doesn't try to make his teaching easier or more appealing.
Jesus försöker inte göra sin undervisning lättare eller mer tilltalande.
He points the doubters to the power of his word and to the words he spoke and the power of the Spirit working in them.
Han hänvisar tvivlarna till orden han talar och andens kraft som verkar i dessa ord.
The Spirit gives life, the flesh counts for nothing.
Det anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta.
The words I have spoken to you are spirit and they are life.
De ord som jag har talat till er är ande och liv.
Yet there are some of you who do not believe.
Men det är några bland er som inte tror.
He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him.
Han sa vidare, därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Johannes 6:63-65.
Although many rejected his message and stopped following him, Jesus' disciples continued to understand their dependence on Jesus' words for faith and life.
Fast det var många som förkastade hans budskap och slutade följa honom, fortsatte Jesu lärjungar att förstå hur beroende de var av Jesu ord för att ha tro och liv.
When Jesus asked them, you do not want to leave too, do you?
När Jesus frågade dem, inte vill väl också ni gå bort?
Peter replied, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God.
Då svarade Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes 6:67-68.
Thus, faith in Jesus is faith in his word.
Alltså, tro på Jesus är också tro på hans ord.
Like his early disciples, we have been led to know him and to trust him in his word.
Precis som de första lärjungarna har vi lärt känna honom och lärt oss lita på hans ord.
By faith, we have become the sheep who recognize the voice of the good shepherd when he is speaking to us and who run away from the stranger because we do not recognize his voice.
Genom tron har vi blivit får som känner igen den gode herdens röst när han talar till oss och som flyr från främlingen eftersom vi inte känner igen hans röst.
My sheep listen to my voice. I know them and they follow me.
Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10:27.
We know that Jesus is speaking to us whenever we read the Bible because he has made us his sheep. And he has done so with the very words the Bible contains.
Vi vet att Jesus talar till oss när vi läser Bibeln, för han har gjort oss till sina få, och han har gjort det med just de ord som Bibeln innehåller.
That is why we find the Bible's own claims to be inspired and without errors convincing.
Det är därför vi anser att Bibelns egna anspråk är övertygande när de säger att den är inspirerad och utan fel.
Paul may have been moving the pen, but Jesus was the one writing the words in 2 Timothy 3:16.
Paulus har visserligen hållit i pennan, men Jesus var den som skrev orden i andra Timoteusbrevet 3:16.
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness.
Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.
The book may have Peter's name on it, but God is still the author of the words that assure us.
Boken är visserligen namngiven efter Petrus, men Gud är ändå författare till orden som ger oss denna försäkran.
Above all, you must understand that no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation, for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skrifterna kommit till genom egen utläggning, ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Andra Petrusbrevet, brevet 1:20-21.
Since we share this faith, we fully agree with Paul when he says, I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the law and written in the prophets.
Eftersom vi delar Paulus tro, håller vi fullständigt med honom när han säger,
and since the
jag tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Apostlagärningarna 24:14.
And since the time of Paul, we can add the gospels and epistles too.
Och från och med Paulus tid kan vi till dessa skrifter lägga evangelierna och breven.
The God who loved us so much, he sacrificed his one and only son to save us. The God whose power made all things and sustains all things. This God has not failed to reveal himself to us in a reliable way.
Den Gud som älskade oss så mycket att han offrade sin enda son för att frälsa oss. Den Gud som med sin makt har skapat allting och uppehåller allt. Den Gud har inte försummat att uppenbara sig för oss på ett tillförlitligt sätt.
He has not failed to leave us a record of his works and his will that we can depend on.
Han har inte försummat att ge oss ett vittnesbörd om sina gärningar och sin vilja som vi kan lita på.
The words he has left us in the Bible convince us that those same words are factual and true.
De ord han har gett oss i Bibeln övertygar oss om att just dessa ord är objektivt sanna.
Historical challenges to the Bible's reliability.
Historisk kritik mot Bibelns tillförlitlighet.
As you know, many scholars who study the Bible in universities and seminaries do not think that it is scientific to believe that the Bible teaches us about real human history.
Det är som ni vet många forskare som studerar Bibeln på universitet och seminarier som anser att det inte är vetenskapligt att tro att Bibeln undervisar om människans verkliga historia.
They see the Bible as a collection of legends and myths with very few records of events that actually happened.
De ser Bibeln som en samling legender och myter och med endast ett fåtal redogörelser för verkliga händelser.
If the Bible has any value for us today, it is found in the lessons for life we can draw from these legends and myths.
Om Bibeln skulle ha något värde för oss idag så hittar vi det i de lärdomar för livet som vi kan dra från dessa legender och myter.
In the last 100 years, the best known and most influential teacher of this approach to Bible study has been Rudolf Bultmann, who taught New Testament at the University of Marburg in Germany.
Den mest kände och inflytelserika teologen under det gångna århundradet med detta sätt att närma sig bibelstudiet är Rudolf Bultmann, som undervisar i Nya testamentet på universitetet i Marburg i Tyskland.
In 1926 he wrote,
1926 så skrev han,
I do indeed think that we can now know almost nothing concerning the life and personality of Jesus, since the early Christian sources show no interest in either, are moreover fragmentary and often legendary, and other sources about Jesus do not exist.
Min bestämda uppfattning är att vi idag inte kan veta nästan någonting alls om Jesu liv och person, eftersom de tidiga kristna källorna inte visade något intresse för någon dera, och dessutom är fragmentariska och ofta legendartade, och några andra källor om Jesus existerar inte.
It is true that the Bible is not a general history book like the kind we use in school to study about the Egyptians, the Roman Empire, or the past leaders of our own countries.
Det stämmer att Bibeln inte är en bok i allmän historia av den typ som vi använder i skolan när vi ska studera egyptierna, det romerska imperiet eller vårt eget lands ledare i gångna tider.
The writers God used to record his word in scripture had a different interest.
De författare Gud använde att nedteckna sitt ord i skriften hade ett annat intresse.
They were writing the history of God's plan to save the world.
De skrev historien om Guds plan att frälsa världen.
They were led to highlight people and events that other historians would not care about. And they gave little attention to some people and events that other historians would consider most important.
De hade till uppgift att lyfta fram personer och händelser som andra historiker inte skulle bry sig om. Och de gav liten uppmärksamhet åt en del personer och händelser som andra historiker skulle betrakta som ytterst betydelsefulla.
But the Bible is careful to place the events it records into their context in real human history.
Men Bibeln är noga med att placera in de händelser den återger i deras verkliga sammanhang i mänsklighetens historia.
It mentions rulers, dates and events.
Den nämner härskare, datum och händelse.
You yourself may have memorized the opening words of Luke chapter 2, setting Jesus' birth in its historical context.
Ni har kanske själva lärt er utan till inledningsorden i Lukas 2, som placerar Jesu födelse i dess historiska sammanhang.
Luke gives even more details when John the Baptist begins his public ministry.
Lukas ger oss ännu fler detaljer i samband med att Johannes döparen inleder sin offentliga verksamhet.
In the 15th year of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod, tetrarch of Galilee, his brother Philip, tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the desert.
Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judén, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturén och Trachonitislandet, och Lysianias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Lukas 3:1-2.
This historical emphasis sets Christianity apart from almost every other world religion.
Denna betoning på historisk förankring skiljer kristendomen från nästan alla andra världsreligioner.
Historian Paul Meyer notes.
Historikern Paul Meyer anmärker.
Of all religious beliefs in the world, past or present, none have more thoroughly based themselves on history than Judaism and Christianity.
Av alla religiösa trossystem i världen, i forntid eller nutid, har inget varit så genomgående förankrat i historien som judendomen och kristendomen.
The divine human encounter in the biblical faiths always involves claims about real people living in real places who acted in real events of the past, many of which are also cited in the secular history.
Mötet mellan det gudomliga och mänskliga i de bibliska trosuppfattningarna handlar alltid om verkliga människor som bodde på verkliga platser, som agerade i verkliga dåtida händelser, av vilka många finns omnämnda även i den sekulära antikens eller forntidens historieskrivning.
In fact, it can be argued that every religious system before or since Judaism and Christianity has avoided any significant interaction with history.
Det går faktiskt att hävda att samtliga religiösa system före och efter judendomen och kristendomen har undvikit allt betydelsefullt samspel med historien.
This is true of the mythologies of yesterday and the cults of today, the religions of the East or the New Age of the West.
Detta gäller dåtidens mytologier och nutidens kulter, Östens religioner och västerlandets New Age.
We must admit that the Bible does not always agree with the histories and reports of the nations around them concerning battles or other events in ancient times.
Vi måste erkänna dock att Bibeln inte alltid är i överensstämmelse med den historieskrivning och de rapporter som de omgivande nationerna har angående krig och händelser i gamla tider.
This should not surprise us.
Det borde inte vara någon överraskning för oss.
Enemy nations often have different views of the same events and describe things in a way that makes themselves look good.
Fiendeländer har ofta olika uppfattning om samma händelse och beskriver det hela så att de själva ska komma i god dager.
When the 33 nation coalition attacked Iraq in order to free Kuwait in 1991, Iraqi dictator Saddam Hussein claimed victory, even though his forces surrendered after only about 100 hours of fighting.
När de 33 nationer stora koalitionen angrep Irak för att befria Kuwait 1991, hävdade Iraks diktator Saddam Hussein att han hade segrat, fast hans trupper gav upp striden efter ungefär 100 timmar.
When the Bible's accounts of ancient events disagree with accounts from Israel's neighbors, Bible critics tend to assume that the Bible is mistaken, that the writers of scripture were guilty of pro-Jewish propaganda.
När Bibelns återgivning av gamla händelser misstämmer med berättelserna från Israels grannländer, brukar bibelkritiker ta för givet att Bibeln har fel, att skriftens författare har gjort sig skyldiga till pro-judisk propaganda.
However, they fail to take into account that the Old Testament is uniquely critical of the Israelite people.
Men de glömmer att ta med i beräkningen den kritik Gamla testamentet för fram mot det israeliska folket och som är ensam i sitt slag.
From the time of Moses, they were described as a rebellious and stiff-necked people.
Ända från Mose tid beskrivs nationen som upprorisk och hårdnackad, 5 Mosebok 31:27.
The Bible describes Israel and their leaders with all their sins and failures.
Bibeln beskriver Israel och dess ledare med alla deras synder och misslyckanden.
It does not read like nationalistic and patriotic propaganda.
Det låter inte alls som nationalistisk och patriotisk propaganda.
For us who believe, we hear the true voice of our good shepherd calling his people to repentance in the confrontational preaching and the unflattering descriptions of Israel in their Old Testament history.
Vi som tror hör vår gode herde sanna röst genom profeternas konfrontationspredikan och föga smickrande beskrivning av Israel i den gamla testamentliga historien.
But even the unbelieving history scholar ought to be able to see the lack of a pro-Israel slant in the pages of Old Testament history.
Vi har en röst som kallar folket till omvändelse, men även den icke-troende historieforskaren borde kunna märka att det saknas Israelvänlig vinkling på sidorna i Gamla testamentets historia.
New Testament skepticism questions whether the gospels are reliable history.
Kritikerna av Nya testamentet ifrågasätter om evangelierna är tillförlitlig historia.
We have already heard the comments of Rudolf Bultmann earlier.
Vi har redan hört Rudolf Bultmanns kommentarer.
Some question whether Jesus ever existed at all.
En del ifrågasätter om Jesus alls har existerat.
One reason skeptics say they question Jesus' existence is that non-Christian writers do not mention him.
ett skäl som skeptiker använder för varför de ifrågasätter Jesu existens är att icke-kristna historieskrivare inte nämner honom.
But Jesus is mentioned by other writers of the first and second centuries.
Men Jesus nämns visst av andra författare från det första och andra århundradena.
The Roman authors Tacitus, Suetonius and Pliny all refer to Jesus in a manner that correlates with the biblical record, as do the Jewish historian Josephus and the rabbinical traditions.
De romerska författarna Tacitus, Suetonius och Plinius nämner alla Jesus på ett sådant sätt att det överensstämmer med den bibliska texten. Och det gör även den judiska historikern Josefus och den rabbinska traditionen.
The ultra-critical claim in the last century that Jesus was an invention of the church and never lived as a human being is rejected by all scholars today except for several isolated curiosities who can be counted on the fingers of one hand.
Det ultrakritiska anspråket under förra århundradet att Jesus har uppfunnits av kyrkan och egentligen inte har funnits som en verklig människa förkastas av alla forskare idag utom av några få isolerade kuriositeter som kan räknas på ena handens fingrar.
That at least addresses Boltmann's assertion that other sources about Jesus do not exist.
Detta tar i alla fall i tur med Boltmans påstående att andra källor om Jesus inte existerar.
We go on to other issues of the skeptics with an emphasis on the New Testament.
Vi går vidare till andra invändningar som skeptikerna har gentemot Nya Testamentet.
Miracles and the Bible's reliability.
Undren och Bibelns tillförlitlighet.
Many Bible critics automatically deny that any biblical account in which a miracle takes place is historical.
Många bibelkritiker förnekar per automatik som historisk sanning varje redogörelse i Bibeln som innehåller ett under.
They deny the possibility of real miracles.
De förnekar möjligheten att verkliga under kan ske.
Cambridge professor and Christian apologist C.S. Lewis reminds us not to think too much of their opinion here, in spite of all their advanced degrees and intellect.
Cambridge-professorn och den kristne apologeten C.S. Lewis uppmanar oss att inte ha för höga tankar om deras åsikter här, deras höga utbildningsgrad och intellekt till trots.
Now, I do not here want to discuss whether the miraculous is possible.
Jag vill inte här diskutera om det mirakulösa är möjligt.
I only want to point out that it is a purely philosophical question.
Jag vill bara påpeka att detta helt och hållet är en filosofisk fråga.
Scholars, as scholars, speak on it with no more authority than anyone else.
Som forskare talar forskare om detta med lika liten auktoritet som någon annan.
The canon, if miraculous, unhistorical, is one they bring to their study of the text, not one they have learned from it.
Kriteriet, om det är ett mirakel eller ohistoriskt, är något som de tar med sig till studiet av en text. Inte något som de har lärt sig av texten.
If one is speaking of authority, the united authority of all the biblical critics in the world counts for nothing.
Om vi talar om auktoritet så är den samlade auktoriteten av alla bibelkritiker i världen inte värd någonting.
On this they speak simply as men. Men obviously influenced by and perhaps insufficiently critical of the spirit of the age they grew up in.
Här talar de bara som människor. Människor som är tydligt påverkade av och kanske otillräckligt kritiska mot den tidsanda de är uppvuxna i.
The believer on the other hand knows that miracles are an important part of a biblical worldview.
Den troende å andra sidan vet att undren är en viktig del av den bibliska världsbilden.
Again, Jesus' sheep hear the biblical accounts that include a miracle, and they hear the voice of their good shepherd speaking to them.
Så när Jesu får hör de bibliska berättelserna som innehåller under, hör de den gode herdens röst tala till dem.
Give up miracles, and you may as well give up the rest of scripture as well.
Ta bort undren, och du kan lika gärna ta bort resten av skriften också.
In his Penzias, Thoughts on Christian Truths, French mathematician and Christian philosopher Blaise Pascal states, miracles are more important than you think.
I sin bok Pensée, Tankar om kristna sanningar, säger den franske matematikern och kristne filosofen Blaise Pascal, undren är viktigare än man tror.
Boston College professor Peter Kreft comments on Pascal's words further.
Boston College professor Peter Kreft kommenterar Pascals ord så här.
All the essential and distinctive elements in Christianity are miracles. Creation, revelation, first to the Jews, the giving of the law, prophecies, the incarnation, the resurrection, the ascension, the second coming, and the last judgment.
Alla de väsentliga och utmärkande ingredienserna i kristendomen är under skapelsen, uppenbarelsen, först till judarna, laggivningen, profetiorna, inkarnationen, alltså Jesu människoblivande, uppståndelsen, himmelsfärden, Kristi andra ankomst och domens dag.
Subtract miracles from Islam, Buddhism, Confucianism and Taoism, and you have essentially the same religion left.
Ta man bort undren från islam, buddhismen, konfucianismen eller taoismen, har man ändå i huvudsak kvar samma religion.
Subtract miracles from Christianity and you have nothing but the clichés and platitudes most American Christians get weekly, W-E-E-K-L-Y, and weekly, W-E-A-K-L-Y, from their pulpits.
Tar man bort undren från kristendomen har man inget annat kvar än de klichéer och platityder som de flesta amerikanska kristna får höra varje vecka och vekt från predikstolen.
Nothing distinctive, no reason to be a Christian rather than something else.
Ingenting utmärkande och ingen anledning att vara kristen istället för något annat.
Of all the miracles recorded in Scripture, there is one great miracle on which everything else depends, on which faith rises or falls.
Av alla under som finns nedtecknade i Bibeln är det ett stort under som allt hänger på. Ett stort under med vilket tron står och faller.
The resurrection of Jesus Christ.
Jesu Kristi uppståndelse.
If Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins.
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder.
If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men.
Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 1 Kor 15, 17 och 19.
As a result, the resurrection has received more attention and more attacks than any of the other miracles we find in the Bible.
Som ett resultat har detta lett till att uppståndelsen har fått mer uppmärksamhet och fler attacker än de andra undren vi hittar i Bibeln.
The Bible itself records the first rejection of the miracle of Jesus' resurrection.
Bibeln själv återger det första förkastandet av Jesu uppståndelse.
You are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep.
Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov.
Unbelievers and skeptics have been trying to explain away the empty tomb in a way that denies Jesus' resurrection to this very day.
Icke-troende och skeptiker har ända till idag försökt förklara den tomma graven på ett sätt som förnekar Jesu uppståndelse.
As late as 1996, John Dominic Cresson proposed that Jesus' body was eaten by dogs.
Så sent som 1996 föreslog John Dominic Cresson att Jesu kropp blev uppäten av hundar.
Blaise Pascal summed up all the many denials of the resurrection under two categories.
Blaise Pascal samlade ihop alla de olika förnekandena av uppståndelsen i två kategorier.
Either the apostles were deceived or deceivers.
Antingen blev apostlarna bedragna eller så var de bedragare.
Again, Peter Kraft fills out Pascal's observations about the disciples as deceivers.
Återigen fyller Peter Kraft ut Pascals observationer om lärjungarna som bedragare.
The conspiracy theory that they conspired to deceive the world is absurd.
konspirationsteorin att de konspirerade att bedra världen är absurd.
For people conspire to lie only to gain some advantage.
Människor konspirerar bara om att ljuga för att få någon fördel av det.
What advantage did Christ's apostles gain?
Vilken fördel fick de Kristi apostlar?
Excommunication, persecution, hatred, torture, imprisonment, crucifixion. Hardly a list of perks.
Exkommunicering, förföljelse, hat, tortyr, fängelse, korsfästelse. Knappast en lista med fördelar.
The amazing historical fact that not one of them ever confessed to the conspiracy, even under torture, neither did any of their successors, is very powerful evidence.
Det häpnadsväckande historiska faktumet att ingen av dem någonsin erkände konspirationen ens under tortyr och inte heller deras efterföljare är ett mycket mäktigt bevis.
About the disciples being deceived, Kreft writes,
om att lärjungarna skulle ha blivit bedragna, skriver Kreft.
If the apostles imagined the resurrection, they were either the stupidest men in history, unable to distinguish a corpse from a triumphant resurrected Lord of life and death.
Om apostlarna inbillade sig uppståndelsen var de antingen de dummaste människorna i historien utan förmåga att skilja på ett lik och den triumferade och uppståndne Herren över liv och död.
Or else their hallucination behaved very differently from any hallucination in history, appearing many times to many people. Paul mentions 500 in 1 Corinthians 15 verse 6 and challenges his readers to interview them by noting that many of them are still alive.
Eller så uppförde sig deras hallucination på ett helt annat sätt än någon annan hallucination i historien genom att visa sig många gånger för många människor. Paulus nämnde 500 i 1 Kor 15:6 och uppmanar sina läsare att intervjua dem genom att säga att de flesta ännu lever.
Eating real fish remaining 40 days.
Denna hallucination skulle ha varit helt unik genom att den åt riktig fisk, stannade kvar i 40 dagar.
And as Pascal points out in the last sentence, transforming them from a rabble, as scared as rabbits, running away at the crucifixion, denying their Lord, cowering behind locked doors.
Och som Pascal påpekar i den sista meningen, genom att den förvandlade den från pack lika rädda som kaniner som sprang iväg till korsfästelsen, förnekade sin herre och kröp ihop bakom låsta dörrar.
Transforming them into a force that conquered the world, softened hard Roman hearts and hardening martyrs resolve, going to lions and crosses with hymns of joy on their lips.
Det skulle alltså ha varit en märklig hallucination som förvandlade dem till en kraft som erövrade världen, mjukade upp hårda romerska hjärtan och styrkte martyrerna i deras beslutsamhet så att de mötte lejon och kors med glädjesalmen på sina läppar.
If Jesus did not really rise from the dead, then an even greater miracle happened to them without a cause.
Om Jesus inte uppstod från de döda, då skedde ett ännu större under med dem utan anledning.
They and thousands of others gave up worldly pleasures, acceptance, security, prestige, power, wealth, and very often life itself for nothing and from nothing.
De och tusentals andra offrade världsliga glädjeämnen, anseende, trygghet, prestige, makt, rikedom och mycket ofta själva livet för ingenting och av ingen anledning.
No one has ever answered Pascal's simple question at the end, who did make them act?
Ingen har någonsin besvarat Pascals avslutande fråga, vem fick dem att handla så?
Believe this miracle and why question any other?
Om du tror detta under, varför ska du då tvivla på något annat under?
Reject this miracle. And why continue with Christianity, much less its holy book?
Om du förkastar det här undret, varför ska du då överhuvudtaget fortsätta med kristendomen eller med dess heliga bok?
We believe the resurrection on the basis of the biblical account itself, but Kreft has exposed the difficulty for the skeptic who has to deal with the evidence.
Vi tror på uppståndelsen på grund av Bibelns egen återgivning. Men Kräft avslöjar här vilka svårigheter skeptiken står inför som måste hantera devisen.
Last part. Literary challenges to the Bible's reliability.
Litterär kritik mot Bibelns tillförlitlighet.
One final challenge the unbelieving skeptics make to the historical and factual reliability of the Bible has to do with literary studies.
En sista kritik som icke-troende skeptiker för fram mot Bibelns historiska och faktiska trovärdighet har att göra med litterära studier eller litterära genrer.
As far back as the 1750s, French physician and author Jean Estruc proposed that Moses' first two books were not written by Moses, but by two separate writers.
Redan på 1750-talet föreslog den franske läkaren och författaren Jean Estruc att första och andra Mosebok inte skrivits av Mose utan av två olika författare.
One of them used the name God and the other the name Yahweh to refer to God.
En av dem använde namnet Gud och den andra namnet Yahweh när de refererade till Gud.
The writings of each of these men were woven together to form the first two books of the Bible.
Dessa två mäns böcker skulle sedan ha vävts samman till de två första böckerna i Bibeln.
In the 1870s, Julius Wellhausen in Germany developed the idea that Moses' five books were written by four different authors or groups of writers.
På 1870-talet utvecklade Julius Wellhausen i Tyskland idén till att de fem Moseböckerna skulle ha skrivits av fyra olika författare eller grupper av författare.
In addition to the different names for God, Wellhausen developed this idea based on different themes he detected in this part of the Bible.
Wellhausen utvecklade denna idé både utifrån de olika namnen på Gud och olika teman som han hittade i den här delen av Bibeln.
He believed that the four accounts were woven together by some editor sometime after Judah returned from exile in Babylon and rebuilt the temple.
Han trodde att de fyra redogörelserna hade vävts samman av en redaktör en tid efter det att Juda hade återvänt från exilen i Babylon och återuppbyggt templet.
Similar ideas based on word choice and writing styles have been applied to the rest of scripture.
Liknande idéer grundade på ordval och språklig stilart har tillämpats på resten av skriften.
Some believe that two or even three different men wrote the book of Isaiah.
En del tror att det var två eller till och med tre personer som skrev Jesaja-boken.
Based on critical literary studies, some believe that the Gospels were not written by Matthew, Mark, Luke and John in the form we have them today.
Med hjälp av litteraturkritisk forskning har några kommit att hävda att evangelierna som vi har dem idag inte är skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Instead, they were collections of oral traditions.
Istället skulle de vara samlingar av muntlig tradition.
These were sometimes embellished and added to by those who told them.
Dessa blev ibland förskönade och fick tillägg av de som förde dem vidare.
Christians began to put the individual stories about Jesus on paper.
De kristna började sedan nedteckna de olika berättelserna om Jesus.
Editors didn't finish gathering them together and organizing them into books. We know until 120 years after Jesus lived.
Redaktörer avslutade inte insamlingen och sammanställning av dem i enskilda böcker förrän 120 år efter det att Jesus levde.
In the process of editing, the early church made other additions to support its teachings, additions that were not factual.
I den här redaktionella processen lade den första kyrkan till andra saker till stöd för sina läror, tillägg som inte var fakta.
We can point out at least three problems with these theories about the Bible's authorship.
Vi kan påpeka åtminstone tre problem med dessa teorier om Bibelns tillkomst.
For those of us who believe, these theories contradict the words and promises of Jesus himself.
För de av oss som tror motsäger dessa teorier Jesu egna ord och löften.
He consistently tells us that Moses wrote the law, the first five books, in places like Matthew chapter 19 and John chapter 6.
Han säger konsekvent att Moses skrev lagen, alltså de fem första böckerna, till exempel i Matteus 19 och Johannes 6.
Regarding the New Testament message, He promised to send his disciples the Holy Spirit, who would teach them all things and remind them of everything Jesus had said to them.
Angående det nytestamentliga budskapet så lovade han sända den helige ande till sina lärjungar, och han skulle lära dem allt och påminna dem om allt som Jesus hade sagt till dem. Johannes 14:26.
We believe Luke when he tells us that he carefully investigated everything from the beginning of Jesus' life so that we may know the certainty of the things that have been taught.
Vi tror på Lukas när han säger att han noga efterforskade allt sammans ända från början av Jesu liv för att vi ska kunna veta att det vi har lärt oss är sant. Lukas 1:3-4.
We find no reason to question the reliability or the authorship of the Gospels.
Vi finner ingen anledning att ifrågasätta evangeliernas tillförlitlighet och författarskap.
Of course, this would not be very convincing for the literary critics of the Bible.
Det här är naturligtvis inte särskilt övertygande för Bibelns litteraturkritiker.
But there are other problems for their theories.
Men det finns andra problem med deras teorier.
One is their ability to use literary criticism and the quality of their literary judgment.
En är deras förmåga att tillämpa litteraturkritik och vilken kvalitet deras bedömningar har.
In spite of their expertise in the Greek and Hebrew languages, their grasp of literary criticism can be seriously flawed.
Trots deras sakkunskap i grekiska och hebreiska visar det sig att deras litteraturkritiska förmåga har allvarliga brister.
C.S. Lewis was not a Greek or Hebrew expert, though he was familiar enough with classical Greek to be able to read the old Greek classics for pleasure.
C.S. Lewis var ingen expert på grekiska och hebreiska, men han var så väl hemmastad i klassisk grekiska att han kunde läsa de gamla grekiska klassikerna för nöjes skull.
He was an expert in literature.
Men han var litteraturexpert.
He held the chair of medieval and renaissance English literature at Cambridge University from 1954 until his death in 1963.
Han innehade professuren i engelsk medeltida och renässanslitteratur vid universitetet i Cambridge från 1954 till sin död 1963.
Lewis offers this evaluation of Rudolf Bultmann and the biblical critics of his day.
Lewis gjorde den här utvärderingen av Rudolf Bultmann och bibelkritikerna på sin tid.
First then, whatever these men may be as biblical critics, I distrust them as critics.
För det första, vilken ställning dessa män än har som bibelkritiker, så misstror jag dem som kritiker.
They seem to lack literary judgment, to be imperceptive about the very quality of the text they are reading.
De verkar sakna litterär bedömningsförmåga. De är oförstående inför vilka kvaliteter de texter har som de studerar.
If one tells me that something in a gospel is a legend or romance, I want to know how many legends and romances he has read, how well his palate is trained in detecting them by the flavor, not how many years he spent on that gospel.
Om någon säger till mig att ett avsnitt i ett evangelium är en legend eller en romantiserad historia, så vill jag veta hur många legender och romanser denna person har läst. Hur väl hans gom har tränats i att upptäcka smaken av dem. Inte hur många år han har ägnat åt att studera just det här evangeliet.
In what is already a very old commentary, I read that the fourth gospel is regarded by one school as a spiritual romance. A poem, not a history.
I en kommentar som redan är mycket gammal läser jag att det finns en strömning som betraktar det fjärde evangeliet som en andlig romans, en dikt. Och inte historia.
I have been reading poems, romances, vision literature, legends, myths all my life.
Jag har läst dikter, romanser, visionslitteratur, legender och myter i hela mitt liv.
I know what they are like.
Jag vet hurdana de är.
I know that not one of them is like this.
Jag vet att inte en enda är som den här, som det här Johannes evangeliet alltså.
Finally, from the same Bultmann, the personality of Jesus has no importance for the kerygma or the preaching, either of Paul or of John.
Och slutligen från samma Bultmann, men den verkliga Jesus var har ingen betydelse för kerygma, det vill säga budskapet, varken hos Paulus eller Johannes.
Indeed, the tradition of the earliest church did not even unconsciously preserve a picture of his personality.
Ja, den första kyrkliga traditionen bevarade inte ens omedvetet en bild av honom som en verklig människa. Så sa alltså Bultmann.
Now Lewis quotes, or comments. So there is no personality of our Lord presented in the New Testament.
Och så kommenterar Lewis det så här då. Så det skulle alltså inte finnas någon presentation av Herren som verklig människa i Nya Testamentet.
Through what strange process has this learned German gone in order to make himself blind to what all men except him see?
Vad är det för märklig process den här lärde tysken har genomgått som har gjort honom blind för vad alla människor kan se utom han?
What evidence have we that he would recognize a personality if it were there?
Vad har vi för bevis för att han skulle kunna känna igen en verklig person om den fanns där?
If anything whatever is common to all believers and even to many unbelievers, it is a sense that in the Gospels we have met a personality.
Om det finns något som alla troende har gemensamt och även många icke-troende, är det väl känslan av att vi i evangelierna möter en verklig person.
These men ask me to believe that they can read between the lines of the old texts. The evidence is their obvious inability to read, in any sense worth discussing, the lines themselves.
Dessa män ber mig tro att de kan läsa mellan raderna i de gamla texterna, fast de bevisligen saknar förmåga att på ett meningsfullt sätt läsa på själva raderna.
They claim to see fir and seed and can't see an elephant 10 yards away in broad daylight.
De menar sig kunna se ormbunksporer, och det är alltså frön som förr ansågs ha förmåga att göra en osynlig. De menar sig se ormbunksporer, men de kan inte se en elefant på 10 meters avstånd i fullt dagsljus.
Finally, there is a matter of the copies and manuscripts of the Bible that have been preserved for us.
Den sista frågan handlar om de kopior och handskrifter av Bibeln som bevarats åt oss.
If what the literary critics of the Bible propose is true, one would expect at least one ancient manuscript to be discovered to support their claims.
Om det stämmer som Bibelns litteraturkritiker hävdar, så kunde man förvänta sig att åtminstone fanns en gammal handskrift som har hittats som stöder deras påstående.
One would expect at least one old scroll, at least one scrap from a page of a book that showed the books of Moses or the Gospels developed the way the theories say they did.
Man kunde förvänta sig åtminstone en gammal bokrulle, eller i varje fall ett litet fragment från en sida i en bok som visar att Moseböckerna eller evangelierna har utvecklats på det sätt som deras teorier hävdar.
There is not even one.
Det finns inte en enda.
Instead, we find that the Bible, especially the New Testament, has better manuscript evidence showing it to be genuine than any other writing from ancient times.
Istället finner vi att Bibeln, och i synnerhet Nya Testamentet, har bättre stöd av handskrifter för sin äkthet än någon annan text, skrift från antik tid.
Sir Frederick Kenyon explains.
Sir Frederick Kenyon förklarar.
In no other case is the interval of time between the composition of the book and the date of the earliest extant manuscript so short as in that of the New Testament.
I inget annat fall är tidsintervallet mellan tidpunkten då boken skrevs och datum för den äldsta bevarade handskrifterna så kort som när det gäller Nya Testamentet.
The books of the New Testament were written in the latter part of the first century. The earliest extant manuscripts are of the 4th century, say from 250 to 300 years later.
Nya testamentets böcker skrevs i slutet av första århundradet, och de äldsta bevarade handskrifterna kommer från 300-talet, ungefär 250 till 300 år senare.
This may sound a considerable interval, but it is nothing compared to that which parts of the great classical authors parts most of the great classical authors from their earliest manuscripts.
Det kan verka som en lång tid, men det är ingenting jämfört med tiden mellan delar av de flesta stora klassiska författarnas skrifter och de äldsta handskrifterna av dem.
We believe that we have in all the essentials an accurate text of the seven extant plays of Sophocles.
Vi tror att vi allt väsentligt har tillförlitliga texter till sju av Sofokles bevarade pjäser.
Yet the earliest substantial manuscript upon which it is based was written more than 1,400 years after the poet's death.
Och ändå är den äldsta betydande handskriften som detta grundar sig på skriven mer än 1400 år efter poetens död.
Kenyon wrote in 1912.
Detta skrev Kenyon 1912.
Since that time, portions of the New Testament written on papyrus paper have been discovered that can be dated as early as 175 AD.
Sen dess har delar av Nya Testamentet skrivet på papyrus upptäckts, och det kan dateras till så tidigt som år 175 efter Kristus.
And one fragment from the book of Matthew, it has been argued, can be dated as early as 80 AD, before the apostle John died.
Och ett fragment av Matthew, av Matteus evangelium hävdar man kan dateras till år 80 efter Kristus, det vill säga innan aposteln Johannes dog.
In addition, the number of early Greek copies of the New Testament number over 5,000.
Dessutom finns det över 5,000 handskrifter av Nya Testamentet på grekiska.
Compare that to just 10 ancient copies we have of Julius Caesar's Gallic Wars, the oldest of which was written 900 years after Caesar.
Jämför det med endast 10 handskrifter av Julius Caesars De Galliska Krigen, av vilka den äldsta är från 900 år efter Caesars död.
The poems of the Roman poet Catullus survive in just 3 manuscripts, the oldest of which is from the 1300s.
Den romerska poeten Catullus dikter har överlevt i endast 3 exemplar, varav det äldsta är från 1300-talet.
Yet no classical author, or sort of scholar, has any doubt about the authenticity of these works, just because the oldest copies are so few and they were made so many years after their writers lived and died.
Ändå tvivlar forskare i klassisk litteratur inte det minsta på att dessa verk är autentiska, av det skälet att de äldsta kopiorna är så få och gjordes så långt efter att författarna levde och dog.
The manuscript evidence leaves no reason to conclude that the New Testament books were written by anyone else than the authors claimed for them, or that the Gospels were put together by editors gathering stories about Jesus from an earlier time.
Handskriftbevisen ger oss ingen anledning att dra slutsatsen att Nya Testamentet skulle ha skrivits av några andra än de namngivna författarna, eller att evangelierna skulle ha satt samman som redaktörer som samlat in historier om Jesus som skulle ha tillkommit tidigare.
More significant, the relatively few differences between the thousands of manuscripts rarely leaves us with any question about the wording of the original text, less than 1%, and none of these differences ever affect a Bible teaching.
Ännu mer anmärkningsvärt är det att de relativt få skillnaderna som existerar mellan de tusentals handskrifterna sällan leder till att man måste fråga sig hur den ursprungliga ordalydelsen i texten var, mindre än 1%. Och ingen av dessa skillnader påverkar någon biblisk lära överhuvudtaget.
There is no question that God has left us with a reliable Bible.
Det är ingen tvekan om att Gud har gett oss en tillförlitlig bibel.